Ja, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Moderata ministernas ministerpodcast här i Självstyrelsegården, där du får veta vad som hänt i veckan och nästa vecka direkt från hästens mun. Jag heter Fredrik Karlström och jag har som vanligt med mig Johan En och Ville Valve. Johan, vad har du gjort i veckan och hur ser din kommande vecka ut?
Det börjar bli lite tjatigt det här nu, men budget har ju varit det som kanske har stått högst upp på. I de sammanhanget investeringar och en viss bro. Jag tror att den är ute i vård, om jag inte har missförstått det.
Hur, jag hörde att när jag var i radion igår, både opposition och regeringspartierna diskuterade det här i Ålands Radio. Hur gick det och vad sa de?
Vi har en lite ovanlig situation här, alltså att vi har en majoritet inne i regeringsrummet som vill en sak. Och en majoritet ute i lagtingssalen som vill en annan. Och vi tillhör ju dem då som har trott på att man faktiskt ska renovera den här bron, göra ett ordentligt försök att renovera den, vilket vi tror att det är möjligt, medan då våra vänner i regeringen, Socialdemokraterna och Centern, tror inte på det utan de vill bygga nytt. Och där står vi väl idag nu då, så att lagtinget kommer att få en delikat uppgift här att ta sig an.
Och det är klart att man kommer ju aldrig kunna veta vem som egentligen hade rätt då, om man inte gör så att man både bygger en ny bro och renoverar den gamla.
Det är det som är det värsta, och jag hör väl till de där som brukar försöka söka kompromisser, men jag konstaterar ganska snabbt att det är en dålig kompromiss att bygga en halv ny bro och renovera halva den gamla.
Ja, så är det. Så nu ligger den här frågan i lagtinget och den ska behandlas i tilläggsbudgeten på måndag.
Så är det, och det som lagtinget har att ta ställning till nu, det är ju det alltså att vi har jättemycket investeringar som ska göras till otroligt stora pengar, och då måste man också våga göra prioriteringar, och det är det jag tycker att Moderat Samling har vågat göra i det här sammanhanget.
Ja, och förutom Vårdebro då, så var det också Ova Jurmo som har diskuterats en hel del sista tiden.
Ja, det är mycket skärgårdstrafik i de här investeringarna, och det är ju någonting som vi måste faktiskt också sätta stort fokus på. Vi vet att det kostar över 17 miljoner per år att bedriva skärgårdstrafik, och vi vill ju att det ska vara en bra trafik dit utåt, men vi vill ju samtidigt också se till att den här sker så effektivt som möjligt. Och där har Veronica gjort ett jättebra jobb så här långt med att få ner kostnaden också. Så den här privatiseringsbiten som ju vi har tjatat om i många år, den har vi också nu fått genomfört tack vare Veronica, ska vi ta sig i det här fallet.
Alla nickar runt Vårde.
Mm. Ja, hej Ville, vad har du gjort den här veckan?
Ja, jag har haft lite celebert besök. Anna-Maja Henriksson var på besök i förrgår. Vi pratar mycket polis. Idag har vi Nils Thorvalds på besök. Vi ska diskutera mycket EU-frågor med honom. Så jag är på väg ner till Bryssel för att träffa Finlands EU-ambassadör. Det är mycket sånt nu, mycket intressanta möten.
Jag hinner tyvärr inte träffa Thorvalds idag. Jag skulle kunna ta upp en sak med honom. Mm. Och det gällande de här kontrollförordningarna och gällande fiske, det håller ju på att spåra lite ur, tycker jag. Det är kanske okay. Lite sent, men och göra någonting, men kommissionen förstår ju inte det småskaliga kustfiske vi har här på Åland, och att man vill kontrollera så mycket, och vi kommer att kräva väldigt mycket resurser från vår sida att kunna leva upp till alla de kontrollförordningar som de vill att vi ska göra. Vi ska övervaka allt från hur fiskarna landar fisken till hur den köps in till första fiskförädlingskedjan och så vidare och så vidare. Det är ganska komplicerat, och man på något sätt så borde man i det här småskaliga kustfiske vi har på Åland kunna säga att det är så litet. Det borde liksom gå den här småskalighetsprincipen borde liksom få komma in någon gång i verkligheten också.
Men hade börjat barka, för jag menar, det var när kontrollförordningen började skrivas, så den hade en ganska bra riktning i början.
Problemet är att det blir, för en här liten förvaltning som våran, så blir det oerhört komplicerat och tungt, och det ska liksom följas upp och spåras, och det ska ges prickar och det ska delas ut böter om man inte gör det på ett visst sätt. Och det här förstår jag att kan behövas på stora ställen, men på ett litet småskaligt fiskare som fiskar 8 kilo abborre och 35 kilo gädda och så vidare, så blir det liksom ohållbart att bygga upp en förvaltning kring det. Men det där kan vi prata om.
Jag ska kolla på det, för det fanns lite lustigheter i den här kontrollförordningen faktiskt, som att bland annat att man förutsatte att varje båt har ett utrymme där inspektören kan sätta sig ner med befälhavaren och andra för att diskutera. Och då var det en i parlamentet som menade att nej, men vänta nu, att har verkligen alla fiskebåtar ett utrymme med sådana här märkligheter? Så att det, på ett sätt förvånar det inte att det har börjat barka. Okay. Men jag tar upp det.
Bra. Annars då, förutom träffar med ministrar och parlamentsledamöter, vad har du gjort?
Nå, jag kommer att få en skolklass från Estland nästa vecka. Och sen har mycket kretsat kring en ganska nördig grej. Det handlar om konventioner och internationella avtal som införlivades mellan 1952 och 1993. Mm-hmm. Och där finns det olika uppfattningar om huruvida de är kraftpålande eller inte, eftersom en del har införlivats med förordning och andra med lag och så vidare. Den där diskussionen kommer upp nästa vecka i lagtinget. Och det där kan man kanske tycka att det där är att göra ett problem av någonting som egentligen inte är ett problem att lägga en massa resurser på. Men det är en ganska viktig fråga, för vi måste veta vad det är som är gällande rätt i landskapet. Men det där kommer, det har jag tampats med en del under den här veckan, och det kommer under nästa vecka också.
Men påverkar det någon ålänning på något sätt?
Ärligt talat inte, för att de flesta av de här konventionerna är ganska allmänt beskrivna. De är som en slags deklarationer med principer. I och för sig, många av dem handlar om fundamentala mänskliga rättigheter.
Så det här som är nästa vecka handlar det om att man inte får tortera, va?
Ja, det är ett protokoll till tortyrkonventionen.
Ja.
Men, där är det, men det är en annan frågeställning i den sen, för att där handlar det om att när den införlivades i Finland, så gjorde man den bedömningen att det här hör inte till Ålands behörighet, utan det här hör bara till rikets behörighet. Och nu har då lagtinget en annan uppfattning. Och därför kommer den behandlingen att bli lite speciell på måndag.
Mycket sådär som kanske inte har betydelse idag, men som om man inte sköter det på rätt sätt nu kan ha en jäkligt stor betydelse framåt.
Det är riktigt.
Men Fredrik, du har väl suttit som vanligt med fötterna på bordet här då, i det här rummet, eller?
Ja, ja, jag har stängt dörren och låst fast mig och sen visar mig alls och inte träffa någon människa.
Nej, jag kommer tänka mig det.
Ungefär så brukar mitt dagar se ut. Nej, det har varit faktiskt som vanligt full fart, och det har varit många olika möten med väldigt många olika människor och företag och personer. Men idag så, nu är jag så lite småstressad, för om en timme lite drygt ska jag få hämta en person som heter Arne, som är en man som har varit med om mycket i världen och varit med och byggt upp mycket, både bostäder och kraftvärmeverk, över 40 års tid i Skanska. Och han kommer hit och föreläser om världens högsta trähusbygge som de håller på att göra nu då. Arne Olsson i Folkhem Produktion AB heter de, håller ett seminarium klockan 1 som börjar idag på Sjöfartsmuseet. Så om du lyssnar på det här nu, så är det välkommen dit till klockan 1 alltså. Det är dagens agenda. Annars är det ju spännande tider. Det är ju val på söndag i Sverige. Kommer att bli fantastiskt intressant. Det är också val på Skottland på torsdag nästa vecka. Och det tycker jag också är jätteintressant, om hur skottarna kommer att ställa sig till om de ska bli självständiga eller inte.
Ja, det är intressanta tider, och framförallt söndagen så ser jag nog faktiskt fram emot det som inledningsvis såg ut att bli en promenadseger för det röda laget, så verkar nu vara en någonting som man kan se fram emot att följa nästan med en skål med popcorn och som en bättre film.
Ja, det blir spännande. Och ja, det är ju i Sverige har det väl varit så att det är de där sista 2-3 dagarna som avgör hur valet kommer att gå. Det verkar ju som att det blåa laget har toppat sig inför söndagen på ett sätt som det röda laget kanske inte riktigt har gjort. Han gjorde väl bort sig lite igår, Löfven, och förstår jag.
Överlag tycker jag att den här debatten nu faktiskt inte har varit den bästa man har sett. Den handlar ju inte så mycket om sakpolitik egentligen, och några nyheter ser man ju inte speciellt mycket av egentligen, utan man fortsätter att köra ett gammalt spår. Det är lite bekymrande faktiskt.
Ja, och ärligt talat, nu förstår jag att svenskarna kanske blir lite trötta på den här valrörelsen också, för både här börjar man bli också i tvn, samma reklamer som snurrar hela tiden. Där tycker jag själv, varför har de lite flera budskap? Varför har de liksom bara ett budskap? I stort sett allihopa. Det är någonting jag tycker om.
Och sen det är de här dagliga opinionsundersökningarna. Man kan ju undra vad de egentligen ger. Det är liksom, man lägger väldigt stor vikt vid dem nu, men ger de någonting i slutändan? Och vad händer med det egentligen det här? När man gör
den riktiga svaret på det får vi ju klockan 8, 9, 10 då på söndag kväll. Då vet vi ungefär vart det går. Men som sagt, torsdag också, självständighetsröstning på Skottland. Och jag hade en tanke kring det där om att allting börjar förstås för flera många hundratals år sedan, när man tänkte att man kanske skulle kunna bli självständig från Storbritannien då. Men egentligen så tror jag den riktiga drog igång 1995. Då drog rörelsen igång, och det var en film som hette Braveheart med Mel Gibson, som är övertygad om att satte igång tankar och funderingar om att you can never take our lives, you can take our lives, but you can never take our freedom. Eller vad var det han skrek, William Wallace, när han sprang ut på fältet och slog dess. Jag tror att det var det som var starten på en folkrörelse som vi får se resultatet av på torsdag. Och det tycker jag är lite intressant också.
Ja, också ett spännande val med väldigt knappa majoriteter åt det ena eller det andra hållet.
Men vilken mardrömsscenario det blir om det blir typ 50,2% för ja och sen 49,8% för nej, och sen för den nya regeringen att förhandla utgående från ett stöd på 50,2% i befolkningen.
Ja, jag hörde
London,
jag hörde alla problem som skulle uppstå om det skulle liksom bli ett ja, vi vill bli självständiga. Hur skulle man göra med kärnvapen, ubåt liksom, område som ligger där uppe som är Storbritanniens, och hur ska man göra med valutan, och hur blir det med EU och alla frågor. Det finns ju inget svar på något, så det är intressant.
Nej, det är för sådana som är intresserade av politik, så är det spännande tider framför oss här nu också.
Sen har vi nästa vecka, vet ni väl om att torsdag och fredag så är vi inte i det här huset. Då har vi budgetseminarium i Fögle.
Budget fortsätter och då blir det lite mer framåtsiktande. Nu har vi suttit med sånt som ska redas upp i år, men nu ska vi titta på det sista året som vi sitter i den här konstellationen vid makten i alla fall.
Mm. Vilka frågor tänker ni dra upp i budgeten som vi inte har diskuterat? Har ni någon överraskning?
Nej, det som är det viktigaste för mig, det är nog egentligen utvecklingen av högskolan i det här sammanhanget. Att vi får med skrivningar kring det, för jag tror verkligen på att vi behöver utveckla och använda oss av vår högskola. Det är ju ingenting som kommer att ske över en natt heller, så det gäller faktiskt att se till nu att vi redan i det här skedet börjar förbereda så att vi kan få det vi eftersträvar. Det vill säga att vi så småningom ska ha mer än fördubbla de antalet studieplatser som vi har där, och att de ska kunna då vara grunden för inflyttning, vara grunden för att ge det åländska samhället ny input som vi så väl behöver.
Det där tror jag är jätteviktigt, och du ska inga vara rädd för att säga de där 2000 studenterna, de behövs. Och,
ja.
Och det är ju mycket som behövs kopplas på för att göra det. Bland annat bostadsbyggande, studentbostäder är ju jätteviktigt, och absolut, det är någonting som jag tänker lyfta under det här seminariet idag också. Ska vi ha 2000 nya studenter så måste de bo någonstans, och vi har ju en stark inflyttning på Åland och den vill vi att det ska fortsätta, och då behöver vi bygga ännu mera. Och senast idag såg jag i tidningen, det var roligt, att man nu tänker ställa ut det här Rönnbergs torg, om det var 140 eller 170 stycken olika lägenheter som ska byggas på ett område som absolut behöver utnyttjas i Mariehamn. Det är ju, idag är det väl en cirkusplats en gång i året ungefär, och sen är det lite parkering för snö under vintern. Så det tycker jag är jättebra. Men, och jag tror att, alltså jag tror det är jätteviktigt att ha sett de där nummermålen. Alltså man säger 1000 kor, då vet alla liksom vad är riktningen på det. Man säger 2000 studeranden på högskolan, så vet man vad riktningen är på det. Och så kan man anpassa sig runt omkring. Och jag börjar fundera på det, man kanske borde liksom säga 3000 nya ålänningar liksom till 2020. Mm. Eller vad det sen blir. Att man ökar med 300 per år, så att man har ett mål att sträva till. Och då har vi 1-2-3-modellen här. Liksom 1-2-3-lag som är när du ska göra en ättiksgurka.
Tydlighet är alltid bra, därför att det gör ju också att man får ett mål att kämpa mot. Sätter man dem för lågt och sätter man dem för otydligt, så händer sällan någonting. Nej. Så du har helt rätt i det där. Vi borde bli bättre på det där, att sätta de kvantitativa målen. Naturligtvis bygga kvalitet sen också, men som sagt var.
Ja, men då kör vi den här 1-2-3 lagen. 1000 kor, 2000 studenter och 3000 inflyttare totalt.
Nej, det låter bra. Men det är inte bara budget nästa vecka, utan jag ska också på ett intressant möte tillsammans med Sjöfartsmuseets chef Hanna Hagmark Cooper, som har lite tankar om hur vi ska kunna sammanföra miljöerna nere i hamnen, det vill säga Sjöfartsmuseet, Pommern och kanske Tullpackshuset, för att bli någonting riktigt intressant. Så det ska bli roligt att höra hennes tankar mer i detalj. Jag har bara hört dem ytligt än så länge, men jag tycker det här är intressant. Och det är också ett område av Mariehamn som vi utnyttjar väldigt dåligt idag, och som ska kunna bli riktigt, riktigt bra.
Och Hanna är ju en riktig stjärna, så lyssna på vad hon säger och ta till dig, och så implementerar vi hennes tankar, bara så kommer det bli klokare.
Absolut.
Det är helt övertygad.
Absolut.
Jaha, mera då. Händer något speciellt till helgen förutom valet på söndag? Har du någonting bokat?
Veckans roligaste nyhet vill jag säga. Jag tyckte det absolut roligaste, att det äntligen verkar komma en lösning för modellstaden i Mariehamn. Och det här är någonting som vi runt det här bordet har varit engagerade i ganska hårt. Vi har skrivit avtal som har upplåtit utrymmen, sen har utrymmen inte passat. Nu ska de riva väggarna så att de får in modellstaden, och jag har anmält mig som frivillig arbetskraft för att komma dit med glada moderater med slägga och riva ner.
Du vill bara riva, det är det som är grejen.
Ja,
det är den där släggan.
Och det är då i läromedelscentralen, heter det, va? Gamla,
det är läromedelscentralen. Tom Eckerman är rivgeneral och har ansvar för att riva ner väggarna då och samla ihop gäng, och det ser jag.
Hur funkar det sen då? Är det öppet liksom alla dagar, eller hur funkar det när man
ska? Det är nog en öppen fråga.
Okay.
Det är Mariehamn stad som sköter den här biten. Det är Mariehamn stad som har fått de här modellerna en gång i tiden av Mariehamns pensionärsförenings nybyggarne. Mm. Och de har skänkt sakta men säkert de här. Och nu ska man se till då att man får in det här på ett och samma ställe. Jag tror att det är någon av de här som inte ryms in i det här skedet, men som kommer att placeras på ett bra ställe också. Men det är en bra lösning som vi har hittat nu till slut.
Okay.
Det är riktigt roligt. Sen när vi snackar budget, det händer jättemycket grejer på kanslisidan nu. Alltså hela kansliavdelningen byter namn till Regeringskansliet. Och vi kommer att samla alla våra byggnader i ett fastighetsverk. Sen kommer vi ha IT-satsningar. Vi håller nu på att jobba på skrivningarna i budgeten. Så att det finns en hel del mumma.
Hur blir det med polishuset riktigt? Var ligger det nu?
Det är in, det är, vi kan säga att det är under beredning.
Okej. Okay. Ja. Ja, det var inte så mycket nyheter vi fick ut av det då idag.
Nej, det är inte så där, det var inte så häftiga nyheter på den fronten, men att det finns ett föravtal som är framförhandlat och de sista detaljerna håller på att filas på den så.
Okej, okay. Annars är ju polishuset där det ligger just nu.
Ja, det är där det ligger just nu.
Jag var däremot och sökte pass i veckan. För det är inte var länge sedan sist. Mitt gamla pass var sån här 10-årspass.
Mm.
Och nu ska man ju gå till en fotograf som kan skicka bilderna elektroniskt till någon databas i Finland. För jag trodde man bara kunde gå som förr, men det kan man inte göra.
Mm.
Sen tar det en vecka att få det. Det kostar 48 euro. Man måste också sätta tum och fingeravtryck nu. Som man inte behöver förut. Så det, nu kan man inte göra dumheter längre. Nu lär man kunna bli spårade var som helst, överallt. Annars i veckan så var ju inte lite intressant tycker jag. Det var ju också Apples lansering av sin nya telefon, Apple 6an, som både fått ris och ros i den lanseringen. Men jag tror faktiskt att det kommer att förändra väldigt mycket framöver, just med att de kopplar in Visa, Mastercard, American Express också som betalningslösning i telefonen. Det gör att de här gamla kreditkorten, som är väl någon sorts 50 års gammal teknik och några ganska osäkra PIN-koder, kommer att förändra en hel del. Och där tror jag också tumavtryckarna kommer att bli mer och mer, så att säga, personifierade då, att du har det i din telefon och sen så går du liksom vidare in i systemet. Nu, tar med, nu får ni prata så ska jag stänga
men,
av telefonen.
Jo, men ärligt talat frillat, så den här iPhone,
ja, prata på bara.
Vad är nyheten? För jag kollar på en tidningshemsida, där står det ungefär att iPhone lanserar en ny telefon med en klocka, och så var det en bild på en iPhone med en klocka. Vad är det som är så nytt med det?
Ja, det var väl inte så jättenytt. Och ärligt talat så diskuterar man väl nu då om de har kanske gjort bort sig lite. Att den var inte så stor, den här nyheten, liksom klockan som är ett armband. Men den är lite speciell. Den är gjort på ett annat sätt än de andra smartwatcherna som har kommit ut på marknaden tidigare. Så, men det är ju ingen som riktigt har liksom hunnit testa allting nu. Och det fanns 2,2 miljoner olika modeller att stoppa ihop med för armband och sport eller mode, ja, det behöver inte gå så mycket in på.
Men jag kan väl säga det alltså att det som det här visar på i alla fall, så det är ju det alltså att den här utvecklingen, den går ju otroligt snabbt framåt här nu, så att vårt arbete här också med att faktiskt se till att vi ligger med i den här utvecklingen, anpassa vår förvaltning, se till att vi ger möjligheter för hela vårt åländska samhälle att vara med i den här dataåldern, det är nog otroligt viktigt nu också. Och där tror jag också att vi behöver ta en diskussion med våra kollegor i landskapsregeringen, att hur rullar det här vidare? Har vi gjort till eller finns det mera saker vi behöver göra där som han har med?
Det finns nog mycket som helst att göra gällande det kan jag säga. Och vi kommer inte ha någon aning om var det är som revolutionen kommer att komma, utan den kommer att komma någonstans där vi minst anar det.
Absolut.
Och skapar vi system och bygger upp strukturer kring vad vi tror att det kommer att bli, så kan vi garantera att det var fel.
Men det kan hända det då att vi behöver skapa den här flexibiliteten så att vi klarar av att komma med i den här världen. Att vi
så
inte blir att lämna efter tåget, för det skulle vara lite jobbigt tycker jag.
Därför är högskolan jätteviktig.
Absolut.
Och så den här satsningen som högskolan gör på den här världsomseglande segelbåten, det tycker jag är ett jättebra exempel. Det är klart att det kommer inte att revolutionera någonting i sig, men det kommer att skapa andra tankar kring det, och det kommer att skapa andra produkter och tjänster som kommer till det gillar jag jättemycket.
Det är en jätteviktig fråga. Jag menar, jag håller på att läsa en bok om FBI just nu och handlar om hur FBI tog steget in i dataåldern på 90-talet. Och då arbetade de ungefär på det sättet att de körsatte ett stort projekt som tog 4 år att göra. Och när de var klara så hade tekniken sprungit ifrån dem redan.
Ja, men så är
det dags att börja igen. Och ibland ser man ju lite tendenser till det också här. Alltså jag tror det är jätteviktigt.
Och man kan heller inte sitta och vänta på den tekniken som kommer att vara allgörande. Liksom. För då är man inte heller med. Då kommer man liksom, hoppet blir för stort till när man sen ska
absolut
hoppa på tåget som har passerat.
Men hörni, jag tänker backa tillbaka i tiden väldigt mycket nu. Jag är nämligen kallad till hovrätten inkommande onsdag. Där jag ska vittna. Det är första gången som jag ska till hovrätten faktiskt. Det var lite obehagligt här i somras när det helt plötsligt damp ner ett kuvert som det stod hovrätten på hemma på Baskusvägen. Men det är så då att för ett antal år sedan, det var för den här regeringen steg på, så hade man ett litet bekymmer och har fortfarande bekymmer med fornlämningar. Och det här var då en händelse som skedde ute i Saltvik i Långbergsöda. Och nu finns det då en dom om skadegörelse mot en sån här fornlämning som då gavs i tingsrätten. Den är nu överklagad. Och jag ska dit och höras av framförallt försvarsadvokaten som hävdar då att det är kanske inte i grunden markägarens fel, utan att också vi i landskapsregeringen har ett ansvar i det här sammanhanget. Så jag ska försöka visa på vad vi har gjort då, och också vara väldigt öppen i att vi har kommit långt i det här arbetet, men det finns säkert saker kvar att göra, men inte så att jag tycker att vi skulle vara skyldiga i det här sammanhanget.
Okej, okay. Hårrätterna, du har ju varit där någon gång.
Aldrig.
Tingsrätten då?
Jo, men som nämnde man har suttit där, men inte, inte liksom i bänken.
Nej. Inte jag heller. Jag har varit på den där andra sidan.
Okej.
Vilken sida är det? Ja, men vi kan väl höra hur det går med den förhandlingen sen då, någon annan gång framöver. Men nu är det så att jag ser att klockan börjar närma sig 10 och våran kafferast är slut. Jag måste gå vidare, för jag ska försöka sätta ihop någonting klokt och säga till mitt inöppningstal på mitt seminarium alltså. Och sen måste jag sticka iväg och hämta Arne från flyget.
Yes, vi får hoppas det blir trevlig stämning i hovrätten.
Vad rolig man kan vara. Har ni en trevlig helg på er allihopa.
Detsamma. Hej.
Hej.